Vi har ett samarbete med Nextory, en underbar app där man lyssnar och läser e-böcker. Och jag har nyligen läst en bok som heter Paganini-kontraktet, Kepler, som är så spännande så att jag under den här perioden inte ville göra någonting annat än att bara klicka på och lyssna på den här spännande boken.
Mm.
Har du läst något?
Mm. Jag har en bok som jag gillar. Livet efter 40 med Nisse Edvard. Alltså den, en guide för män.
Mm. Mm,
den är faktiskt väldigt kul. Alltså den är, det är ju hög igenkänning. Man känner ju att allting kommer ju som ett brev på posten. Och det är roligt att reflektera över det han skriver. Sen Anders Hansen har ju sina fördel ADHD som jag gillar.
Ah.
Och sen började jag igår Släpp ångesten, fånga livet.
Ja, den har jag också kikat på.
Har du det?
Jag har den på min kommande som jag ska lyssna på. Jag måste också slå ett slag för min egen bok. Det är många sista tiden som har sagt att de har följt min bok och rasat i vikt. Och den finns ju också på Nextory, det är jättekul. Den heter Dags att bli smal.
Ja, men vad roligt, då passar jag på att göra reklam för min bok som också finns på Nextory. Ja. En flickfotografs bekännelse.
Ja, den var ju också en riktig bästsäljare.
Har du läst in din bok själv?
Ja.
Ja,
har du också det?
Ja.
Jättegoda nyheter till alla våra lyssnare. Just nu så får man lyssna 6 veckor gratis på Nextory. Och det gäller både nya och återkommande kunder.
Mm. Och Nextory har ju inte bara böcker, de har ju också tidningar.
Tidningar.
Ja.
Så man går in på nextstory.se/relationspodden.
Och sen är man igång.
Sen är man igång.
Ja, jag säger tack Nextory.
Tack Nextory.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn.
Mm.
Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Jag mår bra. Ser du inte att jag är väldigt lugn?
Ser du att jag inte är lugn överhuvudtaget?
Men du har ju inte varit på en sån här kurs.
Oh my god, here we go.
Ja. Okay, ja. Är du skeptisk eller?
Ja, men alltså vet du, jag har gjort det där så mycket. Det där som du gör nu. Du vet när du säger saker till mig. Du sa någonting till mig i telefonen som var så här värsta uppenbarelsen för dig. Och jag bara känner så här. Jag har gjort det där.
Men, det kan, men jag har ju levt med dig 15 år. Du lever ju absolut inte efter hur du är.
Nej.
Du reagerar ju impulsivt hela tiden på alla dina känslor.
Ja, ja.
Och det är ju precis det man inte ska göra.
Inte helt. Jag har lärt mig att läsa ett sms några gånger och sen försöka att inte svara i affekt. Men det är klart jag misslyckas.
Ja. Nej, men jag har varit på en kurs med Kristove som är väl känd från Robinson.
Mm.
Och han jobbar ju med emotionell terapi.
Ja.
Och jag fick ju kontakten där av Julia Fransén. Som, de blev ju jättebra kompisar i Robinson.
Har inte de en podd ihop?
Jo, det har de ju. Mm. Och hon har ju pratat så mycket om Kristove. Och jag...
Men gud, ska du prata så här lugnt och sakta nu hela podden bara för det?
Nu pratar jag väldigt lugnt.
Oh,
jag
blir inte, det känns jag som att inte... man ska somna och ska lyssna på någon ljudfil. För att...
nej, men jag tänker att saker och ting inte alltid går fortare för att man stressar upp sig. Och jag är ju väldigt mycket så. Men den här kursen har varit...
Var har du varit någonstans? Det såg ut som
Kisa.
Du var i Örkeljunga.
Ja, nej, men i Kisa.
Jag trodde du glömde skriva ett T hela helgen. Var du i Kista eller?
Nej, i Kisa. Gud, jag visste inte heller att det hette Kisa.
Aha. Långt utanför stan?
Nej, men 2,5 timme från utanför Linköping typ.
Oh my god, längre bort än Stockholm. Alltså bara Linköping är ju 2,5 timme. Var det 2,5 timme till?
Nej, det ligger väl typ en... Alltså det ligger nära Linköping.
Okej, okay, så typ 3 timmar från Stockholm.
Ja.
Och du åkte dit helt själv?
Ja.
Som en typ så här man åker på bara vara?
Ja, faktiskt. Lite grann. Barnfri och så. Och det var...
Barnfri och så? Du gjorde ju för fan inte en story på hela lördagen. Jag började bli orolig. Jag tänkte så här, shit, vad fan händer?
Nej, men det var väldigt skönt. Alltså jag tycker att det... Nej, men det jag tänker väldigt mycket på, det är våra barn. Mm. Alltså vad de tar med sig i... Alltså det är så intressant det som händer i vårt undermedvetna och hur vi agerar därefter.
Just det, var det där du berättade.
Exakt.
Att om pappa smäller igen dörren samtidigt som något annat händer så kopplar barn. Men det är så här, det är Pavlov. Alltså det är, det är ingen nytt under solen. Det är klart att
men vet vad det är? Det är att man måste lösa upp vissa känslor. Annars bär man dem med sig. Alltså som minus och plus. Minnen bär man i sitt undermedvetna. Och vi agerar ju väldigt mycket på vårt undermedvetna. Alltså vi är ju konstruerade så. Våra överlevnadsinstinkter. Mm. Och när man börjar fundera över det så... men det som är väldigt intressant... i den här. För att vi pratar om hur man ska förhålla sig till sig själv och sin omgivning. Och du är en naturbegåvning. För att när han ritade upp så här, då tänkte jag, men gud, det där är verkligen Katrin i ett nötskal. För att, jo, men vet du vad som är så intressant? För att om du ägnar för mycket energi att fundera över saker som du inte kan påverka. Mm. Alltså jag är ju en sån person.
Ja.
Alltså jag är ju en sån person.
Ja, men sluta. Alltså, när din väska blir stulen, då mår du dåligt en vecka.
Helt
när min väska blir stulen så tänker jag, yes, nu kan jag köpa nya Chanel-dojer på försäkringen.
Exakt. Ja, och jag tänkte verkligen på det när vi ritade upp så här. Det som händer ute i världen som inte kan påverka kan ju skapa liksom helt onödig ångest och sänka vårt självförtroende. Så här, och du vet den här känslan när man gör någonting, får det gjort och det här liksom lite tillfredsställande. Mm. Det är ju saker du kan påverka. Mm. Och jag tänkte på det, men gud, det där är verkligen Katrin. För hon är så här, om du inte kan påverka det, då bara liksom registrerar du inte det ens i din hjärna på något sätt.
Men jag tillåter ju inte mig själv att ta in negativa saker överhuvudtaget. Men en annan sak som jag gör, som är väldigt ovanlig har jag förstått, det är att så här, häromdagen så skulle jag uppdatera min telefon. För att den blev så jävla trög ett tag där. Så var det någon ny uppdatering. Och då hade jag inte tillräckligt med utrymme på telefonen. Så då går jag in på inställningar och så kollar jag vilka som är de översta, blir ju så här de tyngsta. Så då bara pang, raderar jag hela min meddelande-app.
Nej, gjorde du?
Du ser, du bara, nej. För sen kom jag in till kontoret dagen efter och så pratar vi om någonting och så säger Amanda så här, men kolla bara vad han sa där och då. Jag bara, vet du, jag kan inte kolla ett jävla skit för jag har inte ett enda meddelande kvar i min telefon. Jag kan inte söka eller spåra eller ta reda på en. Det är blankt.
Ja, det är helt otroligt.
Älskar det.
Ja, det är helt otroligt. Men det man kan reflektera över, det är ju... Jag gick ju tillbaka... alltså jag gjorde en sån här... Det är som en hypnos. Mm. När man ska sitta och gå tillbaka till gamla minnen eller så här, eller gå ner i sitt undermedvetna. Men det som vi lär våra barn väldigt mycket, det är att de inte får vara ledsna. Alltså ibland, alltså du kan ju själv tänka så här, var inte ledsen, ta en glass, var glad. Alltså du vet så här. Mm. Och det är ju lite problematiskt för att då kapslar man ju in känslor. Och en känsla kan man bara känna i 10-90 sekunder. Mm. Så att om man löser upp känslan så försvinner den. Och det där var så jävla sjukt, för vi testade.
Okej, så du menar att nu när jag sitter här och är lite olyckligt kär, så kan jag tänka på det i 90 sekunder och sen är det borta?
Exakt.
Wow.
Men det är ju någonting som du måste så här stanna upp och göra. Mm. För att ditt undermedvetna motarbetar ditt medvetna jag. Så att det betyder att den här känslan som du har är baserad på din överlevnadsinstinkt. Så den vill ha kvar den känslan för att du inte ska gå i samma spår. Alltså, den vill, till exempel om du blir rädd för en orm,
då vill den, ditt undermedvetna ha kvar den här känslan för att du inte ska gå nära ormar, för den upplever ormar som farligt. Så att det blir, den motarbetar, ditt undermedvetna motarbetar hela tiden ditt medvetna. Det är därför det krävs att man verkligen så här, jobbar med den känslan. Men jag gick ju tillbaka till en känsla när jag skrev om det, jag vet inte om du läste, när jag var väldigt liten och min pappa kom hem från jobbet och bara gick förbi mig och bara slog igen dörren framför ögonen på mig. Och jag stod där och bara stirrade på dörren och fattade inte. Och jag vet ju inte om jag kommer ihåg det, men tanken och känslan finns ju där. Och då styrde han mig till den känslan och sen så löste jag upp den och sen så försvann den. Och det var faktiskt häftigt.
Du, apropå papper som smäller igen dörrar, så kan jag tipsa alla våra lyssnare om, och Nova skrev till mig, hon bara, men gud, hittar du den här nu? Sett den 4 gånger. Alltså du måste kolla på Rocketman.
Rocketman?
Ja, Rocketman, det är en film om den 99. Ja, så jävla bra alltså.
Va? Men jag har ju sett den.
Ja.
Men vadå, Rocketman, alltså det är ju om Elton Johns liv.
Ja.
Ja men slut.
Nej men vet du hur bra den är?
Ja men den är ju fantastisk.
Ja, så, alltså gud, den människa, jag satt och tänkte på våra barn hela filmen, hur han får inte kärlek någonsin från någon.
Nej, usch.
Alltså det var så.
Ja, men då förstår du vad han bär med sig.
Han bara,
i sitt undermedvetna.
Han bara, daddy, when are you gonna give me a hug? Och han bara, don't be a pussy.
Ja, oh,
tänk den, dig, ja. Tänk dig när det är så här, ja. Rambo bara, pappa får en kram. Och du bara, men, var inte en jävla tönt.
Fy, jag kan inte ens tänka så.
Nej, jag vet, det är helt sjukt. Nej, den var otrolig, den filmen.
Ja. Ja, men jag tycker det är så här lite härligt att vi tipsar om filmer som folk snackar om 2 år sedan. Jag tänkte så här, men hon kan ju inte mena, vadå? Jag bara, shit, vad sjukt, har kommit en ny så här, serie på Netflix som heter Rocketman. Nej, nej, du menar alltså Rocketman, Elton John-filmen som kom för 2 år sedan, som min syrra och alla bara så här.
Alltså, jävla bra.
Ja, lovord. Ja, men absolut. Ja, men den är bra, den är bra.
Ska jag berätta någonting annat?
Mm.
Förra veckan satt vi och pratade. Kommer du ihåg att jag sa att jag hade fått en fråga direkt till mig?
Ja.
En tjej som hade varit väldigt så här, ihärdig och skrivit DMs och allting sånt. Så tog vi upp hennes fråga och hon var ju ihop med den här killen som var yngre. Och vi pratade om adoptioner och sen har folk skrivit till mig att om bara killen är... jag tror att det var max 32 år, så kan kvinnan vara mycket, mycket... Då kan kvinnan vara 55 och de får adoptera.
Vad då? Då kan man... Jag vet inte varför jag tänker så. Men det, jag tänker som i USA när man gör ett skenäktenskap, vad man vill kvar i landet. Alltså om du är ensamstående kvinna och vill adoptera.
Ja.
Jag undrar hur lätt, eller lätt och lätt, men jag undrar om du kan bara fiska upp någon 32-åring.
Det är bara pröjsa av någon
och bara gå på alla de här mötena. Bara, och här är jag med min...
Ja, det går bra.
Ja, spännande.
Men i alla fall, hon har i alla fall skrivit till mig här, fortsatt att skriva till mig.
Har ni börjat chatta?
Ja, men kan man säga lite grann. Jag försöker ju svara så gott det går. För att jag har ju inte tid att sitta och skriva med en person så intensivt som hon önskar.
Mm.
Så jag ber om ursäkt för det. Men jag har i alla fall svarat henne. Och hon skrev det. Hon hade ju lyssnat på podden liksom 10 gånger. Och var så tacksam och glad över vårt svar. Och tyckte att vi hade verkligen gett så här, bra. Vi hade öppnat upp henne och fått henne att inse. Så hon har ju då brytit med den här killen. Och jag bara, okej, ja, det känns ju lite konstigt att vi sitter här och styr människors liv på det sättet. Men det hade hon i alla fall gjort. Och det visade sig att han var 38 och hennes son var 33. Så hon kände väl, och då sa jag det till henne. Så jag bara, det i sig tycker inte jag är något fel. Jag tycker visst att du kan träffa en kille och bli kär och ha en relation med någon som är 38. Även fast din son är 33. Det är inte åldern vi liksom... Nej, utan det är ju mer den här situationen att han vill liksom ha den här typen av liv med henne som hon inte ska ha idag. För det är inte det som får henne att må bra, utan hon ska vara fri. Och du vet, jag har suttit och skrivit så här, det kommer nya tåg och det finns så många bussar och allt, va? Och hon är skitglad nu. Alltså hon är toppnöjd och glad och bara ska så här, ut och flirta och träffa nya killar. Och
kul ju.
Ja, tycker jag var härligt.
Ett lyckligt slut.
Så vi får väl hoppas att den här hennes kille inte lyssnar på podden och...
Ja, och fattar. Och han förstår. Nej, när han samtidigt så sitter han med sina polare och bara så här, fattar ingenting. Alltså från en dag till en annan. Hon bara, bara total vän. Nu är hon ute, bara skitglad. Mm. Fattar ingenting.
Okej, vi kör på en fråga då. Mm. Eller? Hade vi något mer att prata om? Nej.
Har vi det?
Shit, du har en skön helg nu alltså framför dig. My god. Nej, men alltså...
Men jag börjar bli lite sådär. Jag börjar bli lite... Alltså, jag vet inte, jag börjar bli lite uppgiven med den här fotbollen.
Är det alltså, sant?
Nej, men uppgiven, jag bara tänker... Jag vet inte, det går inte att planera någonting roligt längre. Alltså, nej, men som du nu när du ringde. Bara, ska vi ut och provköra nya båten med killarna? Så här, bara, ja, vi har liksom en dag liksom, när det går. Och så kunde inte jag då. Mm. Man bara, jaha. Mm. Och så tittar man, nej, jag vet inte.
Men jag måste faktiskt bara flika in att jag tycker att pojkarnas fotboll är skitrolig.
Tycker du det?
Ja, oh, gud. Alltså, du vet, jag dör. Alltså, jag får sånt endorfinrus. Och
när du kollar på det, eller?
Alltså, när jag kollar, du vet, i helgen, i söndags i Spånga, när Ringo spelade sitt bästa. Alltså, han var... Du såg ju storyn som jag la upp. Jag lyckades ju fånga honom där när han bara... Och du vet, vad så många som skrev till mig bara, shit, alltså... Ah. Nej, jag tycker att det är helt fantastiskt. Och den här filmen när de bara, du vet, när de vann över AIK, det är ändå någonting särskilt med att vinna mot just AIK såklart. Och bara hoppar och lyckan och nej. Jag tycker att det är helt underbart. Min pappa tycker också att det är skitkul. Han har ju hängt på mig hela helgen. Han bara, katten, jag beundrar dig, katten. Jag bara, ja, det är ju liksom.
Ja, och så långt är jag med. Alltså den delen tycker jag är helt fantastiskt. Men tycker inte du att det känns så här? Liksom, för att det finns ju inget slut. Jag ser liksom inte slutet på det här.
Jo, alltså det, jag skulle säga att det är något år. Och sen kommer ju Ringo börja ta sig själv till alla träningar.
Ja,
och...
men alla de här grejerna som att bara så här, ta en helg och dra till Jämtland. Åka till Kläppen, åka lite snowboard.
Nej.
Ska vi åka till Rambo? Bara, jag vill åka till Dome, du vet det här hoppstället.
Ja. Falun, utan, Gävle. Ja.
Och jag bara, och då när han säger det, då tänker jag så här, men gud vad kul, så här intensivt. Det är min så här impuls. Jag bara, och så börjar jag tänka så här, men gud, så undrar vi kan åka i helgen? Nej, det kan vi ju inte, för han har ju fotbollscup.
Rambos liksom, cup är sjuk
från
i helgen.
Från 8-6 hela lördagen, 8-6 hela söndagen. Men, och jag tycker det kan ju vara kul att sova, men är det då står man där hela dagen med kuppen och har matsäck.
Alltså jag kör ju emellan eftersom jag i helgen hade jag i Rambo, Djursholm och Ringo i Spånga.
Ja.
Som du också hade förra helgen. Och då, jag kör ju lite emellan. Men jag rådde ju med föräldrar också att så här, Rambo åkte dit med någon. Jag hämtade så att man liksom, nej jag står inte där hela dagarna. Men sen är det ju väldigt viktigt för pojkarna. Jag tycker Ringo är värre än, eller inte värre, men för Ringo är det viktigare att...
Att man är där,
ja,
eller?
Ja, Rambo är ju mera som Rambo är. Liksom, han skiter i det mesta, han bryr sig inte, han bara garvar.
Ja.
Men för Ringo tycker jag att det är så här... Han bara, du missade den matchen. Jag bara, men älskling, jag såg ju den matchen. Du vet, man försöker och så här. Sen får jag ju sjukt dåligt samvete. Mm. När jag märker att han blir besviken över att jag missade den matchen.
Ja, eller som i morse, du vet, så här, jag gjorde äggröra och så här med rostat bröd. Och vi hade så här skitmysig morgon. Så när vi kom till så här, så bara sitter och snackar lite i bilen. Så han bara, vi måste gå och lägga oss tidigare alltså. Alltså du vet att Ringo säger det till mig. Och man bara du vet, man bara så här känner sig. Alltså det är ju faktiskt, han är så liksom ordentlig och förståndig. Och jag vet inte hur länge han kommer vara så.
Alltså Nova var ju så hela livet och är så fortfarande. Så att det behöver ju liksom inte. Men sen, jag önskar ändå någonstans att speciellt Ringo kommer få en göra revolt.
Ja, men det är inte bra med en kille som gör revolt, tänker jag.
En kille som Ringo som gör revolt. Mm. Alltså hur allvarligt kan det bli?
Jag tänker typ att en revolt innebär att han hamnar i ett sånt här slagsmål och att...
Med slagsmål tänker jag inte. Jag tänker med att han bara ska så här, flippa ur och bara så här, kröka. Ja. Och
så. Jag är orolig. Jag tänker på de här situationerna familjen som drabbades så hårt när barnen, alltså de var ju så unga de här killarna, du vet, som slogs i Kaffeopra-familjen när de drabbades i Kungsträdgården, och det liksom spårar ut, och det är liksom folk, alltså du vet, och någon blir så fruktansvärt skadad så att man till slut avlider. Man bara, åh, det tänker jag är så här. Alltså när det blir så mycket adrenalin och unga killar och de har inget konsekvenstänkande. Jag tycker det är, det tycker jag är, den perioden är jag väldigt så här orolig för.
Jag är inte dugg orolig för det, för jag tror varken Ringo eller Rambo kommer hamna där, för att vi uppfostrar dem på det sättet. De kommer aldrig ha det behovet att hävda sig så mycket.
Jag tror att bara det hamnar med, alltså att det handlar om umgänges.
Nej, men det där har vi pratat om förut, och jag tror inte det. Jag tror att det bara handlar om grundtryggheten i barnet. Spelar ingen roll. Alltså, jag har umgåtts med de värsta tänkbara människorna i mitt liv. Alltså, jag hängde ju med dem som gjorde inbrott, som gjorde alla farligheter. Jag höll mig alltid på min kant, och alltså så här, jag skulle ju aldrig kasta mig in i liksom stridens hetta, men jag var ändå där och i de gängen för att jag på något sätt
har ju också varit det, alltså hamnat i situationer.
Nej, jag är inte alls orolig, men det är väl typiskt mig för sig att aldrig vara orolig över någonting. Okidoki, jag har ett stort problem. Jag och min kille har varit tillsammans i 9 år. Jag är 27 och han är 32. Vi har en dotter som är 2 år. Vårt förhållande har alltid varit väldigt stormigt och vi bråkar mycket. Jag känner att jag inte orkar längre. Jag har under en lång tid känt att jag vill gå isär, men på grund av dottern har jag stannat kvar. Men nu orkar jag inte längre, och jag vet att det påverkar vår dotter. Dock så tänker vi olika. Han vill gärna fortsätta och ser inte problemen. Han vet att vårt förhållande är dåligt, men han vill bara fortsätta och han gör ingenting åt saken. Vi bor i min hyresrätt och det kommer vara han som får flytta. Så självklart blir jag aset som slänger ut honom, enligt honom då. Detta har varit uppe på tal många gånger, men det slutar med att vi låtsas som ingenting och fortsätter. Men nu står jag inte ut längre. Han är väldigt nära sin familj och de lägger sig i mycket och alltid gjort. Speciellt hans mamma. Bara när jag blev gravid så var hon på mig om allting. Till exempel så fick jag höra att riktiga kvinnor föder barn utan någon som helst bedövning. Och det satte sig i mitt huvud. Och jag gjorde... att jag inte vågade ta bedövning även om jag hade önskat få det. Jag vill inte ha besök efter att jag fött barn, men hans mamma kom dit till rummet direkt. Ingen som respekterade vad jag ville. Förlossningen för mig var sjukt psykiskt påfrestande, och det gjorde det inte bättre att hon kom dit. Jag fick höra att man minsann skulle amma sitt barn och man skulle göra si och göra så. När vi kom hem så kom hans mamma, pappa och systrar dit direkt. Hans mamma ringde stup i kvarten. Vi fick ingen som helst egen tid när dottern var född. Det var besök av hans familj konstant. Och var de inte där så var det telefonsamtal. Jag kände aldrig att vi var en egen familj. Jag kände mig helt maktlös och det gjorde att vi bråkade mycket. Han lyssnar mer på sin mamma än på mig. Och vi är inget team alls i vårt föräldraskap. Han frågar sin mamma om precis allt. Något som skrämmer mig nu när vi ska gå isär är att de kommer att fortsätta uppfostra våran dotter på ett sätt som jag inte alls tycker om. Jag skulle kunna nämna hur mycket som helst om hur olika vi tänker om saker. Jag får panik. Jag har gjort detta valet att skaffa barn med honom, men jag visste inte att det skulle bli så här illa. Jag klarar inte av att någon lägger sig i hur vi uppfostrar vår dotter, då det är hans mamma som har åsikter om allt. Han lyssnar på henne och inte på mig. Hon försöker bestämma allting och lägger sig i när jag tar upp detta med honom. Så blir han arg och förnekar det. Han är otroligt kontrollerande och svartsjuk. Detta förhållande har dragit ner mig och ändrat på mig med psykisk misshandel. Jag känner mig inte längre som mig själv. Jag har förlorat vänner. Jag har kommit in i en depression. Jag ville bara ta tag i mitt mående och hitta mig själv igen. Hur lägger jag upp det här för att han ska förstå? Jag vill inte göra detta till ett bråk. Jag vill göra det på ett moget sätt. Men jag vet att han kommer ta det väldigt hårt. Jag har gjort slut 2 gånger innan och vi har flyttat isär. Och det har varit fruktansvärt. Våra familjer har hjälpt oss flytta. Och det var sjukt jobbigt att träffa hans familj efter att det tagit slut. Men efter de 2 gångerna så har han lyckats övertala mig tillbaka. Manipulerat mig. Jag älskar honom och vet hur framtiden ser ut. Men nu behöver jag fokusera på mig och min dotter. Jag vill i nuläget bara ha en vänskapsrelation med honom
och försöka ha det bra med vår dotter. Men hon blir så han blir så sjukt arg och sårad. Kan tillägga att han gjort mycket fel i vårt förhållande och svikit mig många gånger. Han har bland annat pratat med tjejer bakom min rygg och behandlat mig som skit. Jag får ändå dåligt samvete över att lämna. Jag jobbar heltid och han är hemma med vår dotter. Jag vill att dottern ska bo hos mig då jag inte tror det är bra för henne att byta boende. Och hon alltid sovit med bara mig. Jag vet att det kommer bli problem. Då senast vi gick isär för ett år sedan så kom det fram att hans mamma ville anmäla mig. Då jag sa att hon skulle bo med mig. Kan tillägga att dottern då var ett år jag fortfarande ammade. Och hon var otroligt fäst vid mig. Gud, det är så långt, det är långt, långt. Jag måste bara... det är samma sak om igen. Jag vill ha ensam vårdnad om henne. Nej, mamman sa att jag vill ha ensam vårdnad, vilket inte stämde. Då jag mer än allt vill att hon ska ha oss lika mycket och tänka på hennes bästa. Jag skulle aldrig ta ifrån honom tiden med hans dotter. Som sagt, jag jobbar och vill självklart spendera all min lediga tid med min dotter. Hur hade ni gjort? Jag vet inte hur man löser saker med någon som han och hans familj. Snälla hjälp mig, jag går sönder av det här, orkar verkligen inte. Allt jag vill är att våran dotter ska må bra och att det här ska lösas. Men hur fan gör man i en sån här situation? Snälla, ta upp min fråga och kom med era kloka ord. Shit, vad jobbigt alltså. Jag är helt torr i halsen. Du får prata.
Nej, men jag sitter och hör det här och tänker så här, och så tänker jag på oss och så tänker jag på hur, alltså hur vilket känsligt skede det här är när man är där hon är och man tar sina första stapplande steg i sitt föräldraskap och sen att ha en sån, alltså att ha en sån situation som hon blir utsatt för med den här helt sinnessjuka mamman. Och jag tror att det där nog kan vara ganska så vanligt. Alltså att man blir helt förhäxad i den här situationen som mamman på något sätt blir. Och jag undrar om man ens förhuvudtaget kan kommunicera. Jag tänker ju lite att hon kanske då skulle uttrycka hur hon känner. Antingen ta liksom och bara träffa mamman och bara så här lägga korten på bordet, eller skriva ett brev till hennes mamma, eller om mamman är för alltid förlorad. Liksom. För det som är så problematiskt, det är ju att om man skulle starta någon slags krig, så här, du vet, försöka då... det som Kristove säger.
Min oh my God.
Nej, men vet vad han säger? Vill du ha rätt eller vill du må bra?
Mm.
Och det där är ju ganska intressant, för att om hon nu krigar för att få rätt i den här frågan så kommer ju det tyvärr vara förknippat med att hon inte mår bra.
Jag skulle vilja säga som jag alltid säger och som jag tycker att jag någonstans har landat i hur jag löser saker och ting, vilket jag verkligen tycker är ett vinnande koncept, och det är precis så som du via Kristove säger.
Mm.
Vill man ha rätt eller vill man må bra? Och om man självklart då väljer att man vill må bra, för det utgår jag från att det är det man väljer, då om man bara känner själv att man får rätt och låter alla andra tro att de andra har rätt, så blir det oftast bra.
Mm.
Alltså jag tänker att i den här situationen så har hon ingen chans, inga möjligheter till diskussioner, bråk. Rätt ska vara rätt. Alltså hon kommer inte komma någon vart. Man hör ju det på en gång. Det här är ju inte människor. De är inte resonliga. Man kan inte komma fram till ett bra upplägg med dem. Det jag tycker att hon ska göra, det är att hon ska låta dem tro att det är de som vinner. Att det är de som får saker och ting gjorda på sitt sätt. Och sen för sig själv så gör hon bara så att hon får det bra. Hon gör naturligtvis slut med den här killen. Hon ska inte se det som att hon kastar ut honom, för det är hennes lägenhet och han är en vuxen man som får klara sig själv och hitta ett boende. Hon får dela upp umgänget med den här dottern på bästa tänkbara sätt. Hon vet att den tiden dottern kommer vara med sin pappa, kommer barnet att vara med sin farmor. Så kommer det ju vara. Och det kommer vara farmorn som uppfostrar. Och hon kan inte styra, precis som vi sa i början. Det man inte kan styra över, det kan man inte påverka. Så det får man bara släppa. Det hon får göra, det är att när hon har barnet hos sig, så får hon lägga mer tid på att prata och förklara och jobba lite hårdare med att få det här barnet att förstå att vissa saker, alltså utan att smutskasta och snacka skit om varken pappa eller farmor, sätta sina värderingar i det här barnet på bästa tänkbara sätt. Till den här pappan och farmorn ska hon bara sätta sig ner och säga så här: jag vill inte leva i den här relationen längre, jag mår inte bra, jag vill inte kasta ut dig, men jag vill inte att vi ska leva tillsammans. Du får ta din tid, hitta ett boende, strukturera upp ditt liv, hitta ett jobb, snällt och fint och lugnt. Och sen bara låta, alltså om de börjar bråka och säga att det ska vara si, det ska vara så, vi ska göra på det här sättet, okej, vi gör det på ert sätt, vi gör som ni vill. Och sen när hon är med sin dotter själv, så hon, får hon bara lägga max krut på det umgänget.
Mm. Jag tycker det du säger är helt, helt rätt. Och jag kan i tillägg säga att det är ju också så att det som har varit kan hon inte påverka. Och när hon säger att hon får ångest av tanken att den här mamman ska uppfostra sin dotter och allting, det hör ju till, det hör ju till framtiden. Det kan hon inte heller påverka.
Jo, men hon måste bara, det är ett mindset. Hon måste förstå att farmor och pappa älskar den här lilla flickan.
Ja, såklart. Ja.
Och de kommer att ge henne kärlek.
Ja.
Och resten får hon bara släppa.
Exakt.
För resten kan hon inte göra någonting åt.
Exakt. Så att vårt råd till dig är, fokusera på de sakerna som du kan påverka. Gör det så bra du kan för dig själv och ditt barn. Lägg inte energi på att ägna tankar åt vad de gör eller vad framtiden har att utvisa. För det kan du inte påverka. Och då kommer du må mycket bättre. Och börja tänk om honom och mamman att de gör sitt bästa.
Mm, exakt.
Det skulle Kristove sagt. De gör sitt bästa.
Och finns gärna där för att hjälpa och stötta. Visa dig bara hjälpsam. Visa dem tydligt att du vill bara ha en bra lösning på den här situationen. Om de behöver dig för någonting. Det är som när i början när du och jag separerade och du var liksom Pippi Långstrump. Att man hellre skickar...
Tänkte du så här, han gör sitt bästa.
Ja, och ja, men jag tänkte så här... Hellre skicka ett sms för mycket än ett sms för lite. Hellre skicka sms om, och påminna om att det är att Rambo ska ha matsäck imorgon än att sitta där med armarna i kors och vara nöjd över att du minsann inte kom ihåg den där matsäcken för att jag är minsann en bättre mamma och jag hade aldrig missat en matsäck. Alltså släppt allt det där.
Prestige.
Ja, och försök att bara vara snäll och gullig och mjuk, och jag lovar att det kommer ta lite tid, men jag lovar att det är du som kommer sitta som vinnaren i slutändan.
Och sista saken. Spring nu inte in i en ny relation, vad som än händer, utan landa det här. För det tror jag bara kommer vändas emot dig.
Gud.
Nu får du bara sätta ett jävla lås på Fifi och bara så här... Mm. Ligga hemma med någon sexleksak och tillfredsställa
själv. Alltså apropå de där sex... Ja, men förlåt.
Har du kört
alltså
med dem?
Nej, men alltså snälla.
Vadå?
Jag fattar ingenting.
Fattar du inte?
Nej, alltså vad
va?
Är... Nej. Alltså det är en liten... som ett litet svart ägg.
Ja.
Och så är det en lång, sladdrig... som en så här... Men dingelidong som sticker ut.
Ja.
Men vad ska jag göra med den? Ska den in i analen?
Hänger de ihop eller?
De sitter ihop. Och den är lång, så att den, jag fattar verkligen. Jag
men
låg med den där och bara, vad fan ska... Är det ägget som... Ska ägget
nej, men det
in
det,
i...
Det är en fjärrkontroll på den ena ju.
Nej. Ja. Själva ägget har ju knapparna som man styr med. Men vad ska den här långa dingelidong... Är det jag som har för tajt mellan, mellan klitta och anus?
Nej, men jag tror... Man kan nog ha den och, både anus och klitta. Men jag tycker du ska testa och köra upp den så att den är liksom inne och liksom vibrerar typ lite mot G-punkten. Och sen har den andra utanpå.
Okej.
Okay. Det kan du testa.
Det ska jag testa.
Ja, vi får kolla. Alltså, och så får du återkomma. Men den andra då? Var den, det var ju en
men den andra var ju en, så här, bara en liten... klitorisstimulator.
Var den bra?
Ja, jättebra. Jag behövde faktiskt uppdatera.
Ja, exakt. Det var en bra present.
Mycket bra.
Har du jobbat med kopplet och det, eller?
Nej, fan. Jag har liksom, nej.
Du måste skicka bild. Alltså, det där är ju det du ska ha liksom, när det är någonting kul på gång.
Ja. Jag ska göra det.
Daniel kan ju hjälpa dig att ta bilderna.
Det är sant. Mm. Det är sant.
Det är kul i för sig att han tar så här lite, du vet, när mamma går lite porrig.
Ja. Ja, det är faktiskt jätteroligt. Mm, mm. Jag skulle dra på mig en korsett, spänna fast mig vid vid spisen. Ja, det ska vi göra.
Gör det.
Här är en fråga som börjar med: jag tror din teori stämmer.
Mm, men det är feedback.
Ja. Jag tror din teori stämmer där, Bingo. Jag tror din teori stämmer där, Bingo. Även om jag håller med Katrin om att det inte går att utgå från...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
Mm, en kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Vad för hångel man kan förvänta sig från olika åldersgrupper? Jag är 90-talist och min personliga erfarenhet är som du skriver. Jag vill ha mycket läppar, lite tunga. Mycket läppar, lite tunga. Aha. Mm. Okej. Okay. Usch. Det vill inte jag ha.
Men du vill ha mycket tunga?
Ja.
Ja, men du är för 70-talist. Vi 70-talister är ju uppvuxna med långtradare. Du vet, vi satt ju bara och körde in tungan i varandra. Det var ju det som var hångla, liksom. Hångla idag är ju något helt annat.
Vad är det då?
Nej, men alltså unga människor, de liksom, de känner så här, liksom så här fiskmun, och så bara suger de sig fast vid varandra lite grann.
Fy fan.
Ja, det är inte alls, det är inte alls som
alltså,
vi.
Det ska ju vara passionerat och sensuellt.
Ja, men verkligen. Va? Ja, visst.
Okay. De få födda, de födda på 90-talet har, som jag har kysst, de har varit grymmast. De födda på 80-talet är flexibla, anpassar sig, för de kör lite mittemellan. När det kommer till dem från slutet av 80-talet och 70-talisterna är det elvispen helt okontrollerat och tungan ska nästan ner i halsen på en. Nej.
Ja, men
hon, absolut inte.
Nej, kanske överdrivet, men jag tycker det finns en poäng i det här.
Vadå? Jag tycker att 70-talisterna är ju härligast att kyssa.
Ja, men det är för att du känner dig hemma där. Det var så du växte upp med 70-talisterna.
Nej, men det är liksom mjuka läppar och långa tungor.
Ja, exakt. Ja. Det är det som du har lärt dig.
Ja, men det är ingen elvis. Alltså en hård tunga, då går det ifrån på en gång. Det är det värsta som finns.
Exakt. Men jag
det tycker jag är... om man är 20, när man född då? Alltså inte 20, utan typ 29. Är man 90-talist då?
Ja, det är man väl va? Ja, exakt, det är man. För 2000-talisterna, de är ju 19 och 20.
Nej, men alltså 2000-talet går jag inte in på.
Nej.
Då vet jag inte hur de kysser, tack och lov. Tror jag, eller?
Ja, kanske.
Nej, jag tycker att äldre människor, alltså i våran ålder, är bättre överlag på att kyssas än unga människor.
Det skulle jag nog säga, men då får man ju också betänka att vi utgår från det vi är vana med. Det är ju som allt i livet. Alltså, du har ju alla har ju olika referensramar. Jag tror att en italist uppfattar det som en elvis, för de bara så här, men vänta, var kom den här tungan ifrån? Mm-hmm. Alltså, de tänker inte så här att... Du tänker så här, ja, det är en tunga, men någon som inte är van att få in en tunga i munnen tänker så här, men gud, vilken visp.
Jaha, vad sjukt.
Ja, så är det.
För att jag tänker att när två mjuka, jätteviktigt att läpparna är mjuka, när två mjuka läppar möts och tungorna börjar liksom kommunicera inne i munnen, det är ju då man får de här elektriska liksom,
impulserna,
vågorna genom hela kroppen.
Såklart. Ja. Men det är ju ett generationsskifte, eller det är ju en... Det är lite som en kulturkrock, skulle jag säga. Vi har olika kysskulturer i olika generationer.
Intressant.
Ja, det är väldigt intressant.
Vad fortsatt... det är liksom ett problem för oss då jag och min sam... Nej, vänta. Nu kan jag in på nästa fråga. Förlåt. Där. Vissa undrar om det är mid... Men gud, när det kommer till dem från slutet av 80-talet och 70-talisterna är det elvispen helt okontrollerat och tungan ska ner i halsen på en. Och vissa undrar man om det är middagsdags och ska äta upp en ju mer... Ja. Det är ju jag.
Jag och du har ju en ganska dig. Liten tunga.
Nej.
Men jämfört med ditt ex Alex.
Snälla. Och Falke då? Falke har ju ärvt Alex tunga. Den är ju helt sjuk. Jag kan ju åka runt i parkerna med Falke som bara, du vet, Falke sticker ut tunga. Det ser ut som en kossa på grönbete. Han bara skickar ut den där tungan, viker upp den och så kan han så här, du vet, åka in i näsborren med den. Det är helt sjukt alltså.
Det är faktiskt, det är typ väldigt roligt för Falke. Liksom den där lilla gulliga killen.
Och så kommer den här tungan
som är, alltså den är helt, den passar inte ihop med honom. Den är liksom, man tänker den tungan på någon så här.
Ja, men på han är Kiss, någon så här.
Ja, men man tänker det på någon så här unge med något lite så här udda utseende. Ja. Liksom, för Falke är ju väldigt så här traditionellt liksom superperfekt.
Han är mall. Han är mallen.
Han är mallen. Och då tänker man så här, men gud, vilken perfekt lite pojke. Och sen när tungan kommer, han bara, vad är det? Vilken läskig liten pojke han blir då. Typ, som att han bara,
nej,
han
blir väldigt rolig.
Nej, det blir roligt, men det blir så... Alltså, det blir så... Det blir väldigt roligt. Det är väldigt roligt. Men ja, nej, men Alex har ju en otrolig tunga, tung kapacitet liksom.
Jag kan säga att Alex har en otrolig tunga.
Ja, det kan man säga.
Ja, verkligen. Okej, jag dras med en 75. Jag har, gud vad han skriver. Det är en kille som skriver, va?
Aha.
Jag tror det. Jag har dras med en 75 i 13 års tid.
Ja, 75, det är som jag.
Det är som du.
Mm.
Som till en början försökte kommunicera fram en bra kyssteknik som funkar för båda. Men det blev bara en värre katastrof. Och till slut gav jag upp och vi håller oss vid pussar istället. För när tungan åker in är det rätt oklart då det är otalt vilken teknik den ska köras på. Däremot, när det kommer till att man är kåt och upphetsad och det är en åtråvärd stämning och man vill slita av varandra kläderna och bara sätta på varandra, då vill man inte ha någon blöt kyss utan mycket tunga som far runt lite aggressivt. Jag fattar inte. Vill han ha tunga då?
Men
eller?
Nu undrar jag, har vi läst upp den här frågan förut?
Nej, absolut
inte. Är du säker på det? Men jag, aha, du kanske bara jag som har läst den och nej, tror att vi har läst den. Okej, okay, nej men det den här personen skriver som vi är lite osäkra på kön på. Men...
Här säger man det. Men sitter man romantiskt på en brygga och ser ut på solnedgången vill man få en kyss. Ja. Och inte någon som gapar, sträcker ut tungan och ska köra speed racing i munnen på en.
Exakt. Och jag är nog, jag är helt med här. Jag tycker ju förvisso att det är väldigt enkelt att känna av situationen. Alltså jag tycker ju typ så här, jag förstår ju inte varför en kille skulle försöka kyssa en person. För att om du försöker föra in tungan i munnen på en tjej och den tjejen inte liksom välkomnar och möter den här tungan, ja men då börjar du ju inte vispa.
Nej.
Alltså det är ju, tycker jag...
Nej, killar är inte, alltså killar känner ju inte av oftast.
Nej, nej, och det, alltså, där kan ju killar nog bli väldigt mycket bättre. De går ju, men det är autopiloten. Det är det här undermedvetna.
Mm.
Det är liksom så här kysser jag. Nej, men jag tycker nog precis som hon beskrev, eller han, att när det är situationer som inte, att du vet, man sitter på en restaurang, det är lite så här, lite mysigt, man böjer sig fram och ska ge varandra en kyss. Jag menar, då kör man ju inte in tungan, även om man är född på 70-talet. Alltså den som gör
alltså,
det.
Alltså, du skulle sett mig förra helgen.
På en restaurang.
Alltså, my god.
Nej, men då var du ute på klubben.
Ja.
Ja, men då var...
Men alltså, får jag fråga, är det okej? Och stå och hångla i baren.
Alltså jag skulle säga så här att det är 100% okej med reservation för att när man ser det, alltså när jag ser en tjej liksom
alltså det var ju två på natten och alla är dyngraka där inne. Det är ju inte så här, det är inte Astoria 21.00. Ja, det hade ju varit sjukt.
När jag ser en vuxen person stå och hångla så där, då tänker jag att det här är ju en nyseparerad trebarnsmorsa som är ute på galaj.
Japp.
Det är ju det jag tänker. Men det tycker inte jag är någonting fel. Alltså jag kan ju tycka att man har den... Jag tycker ju generellt sett ingenting är fel. Men jag tror bara att man måste vara medveten om när man ställer sig där och kysser att nu är jag den här liksom, trebarnsmorsan som är ute och roar mig. Liksom.
Men jag kan liksom inte stoppa mig själv från att gå på instinkt. Jag kan inte det.
Alltså,
det är faktiskt en av mina svagheter. Ja. Jag kan inte... Alltså, så här, vill jag göra någonting, vill jag säga någonting... Jag kan inte stoppa mig. Jag har inte den förmågan. Och där kanske Kristove skulle kunna hjälpa mig.
Såklart, för det ligger ju i ditt undermedvetna.
Jag är extremt impulsiv.
Ja.
Men jag hade ingen ångest över det här dagen efter. Jag tyckte det var ganska så här...
Ja, men,
vad kul att jag är så här 44 och står och hånglar på klubben.
Ja, exakt.
Härligt.
Men, liksom. Jag tycker också det är härligt. Och jag tycker väl att... jag tror, om jag ska vara härlig... Jag tror att det krävs att du liksom banar vägen för att annars...
Alltså jag känner inte en enda tjej i min ålder, på riktigt, som skulle ställa sig och hångla i baren.
Nej, men det är det jag menar. Det är ju därför du behövs.
Mm-hmm.
För det är ju... Om man säger... Du representerar ju en... Det är väl... Det här är stort, Katrin. Jag tror lite som när man brände BH:n och när kvinnor fick rösträtt. Alltså, det här är hångelrätten. Mm. Rätten att få hångla på krogen. Rätten att få hångla vad fan man vill, egentligen. Ja. Alltså, det är så här... Det är väl klart som fan att man ska få amma sina ungar och hångla och göra saker. Det är ju rätt absurt, egentligen, att människor skulle kunna ha synpunkter på att man så här kysser varandra in public. Alltså, det är ju... För det är ju kärlek och positivt, liksom, tycker jag. Alltså jag tänker så här, typ, om vi pratar rökning, passiv rökare, vad är man då? Jag är passiv hångel, vad blir man?
Va?
Nej, men alltså om du ser någon, eller om du sitter bredvid någon som röker, då blir du en passiv rökare, det är ju någonting negativt.
Mm.
Men om du så här har synpunkter på en kvinna som ammar eller en kvinna som hånglar för att hon får feeling, hur ska du motivera att det är dåligt?
Nej, det går inte.
Nej, men det är helt absurt. Nej, egentligen. Så här, rökning kan jag fatta. Mm. Du kanske får in dig, du är liksom, inte vet jag, du är kanske känslig och har astma eller inte vet jag, som triggas eller någonting. Men hur ska du egentligen på ett förnuftigt sätt kunna säga så här, jag vill inte sitta och se ett kärleksfulla människor.
Okej, sista frågan. Hej Katrin och Bingo, ber om ursäkt för långt mejl. Denna fråga riktar jag mest till Katrin då det är hennes, citat, område.
Mm.
Det är så här, va. Jag och min sambo har en kompis som är överviktig. Alltså nu snackar vi ohälsosamt farligt överviktig och vi vet inte vad vi ska göra. Det är liksom ett problem för oss då jag och min sambo är väldigt aktiva och vill ha med henne på mycket saker som hon inte är kapabel till. Hon snackar aldrig om sin vikt och vi snackar aldrig om hennes vikt då det inte är våran sak. Men det är det ju inte. Va? Fattade du?
Nej, det är ju inte deras sak, eller vad man ska säga. Hon förstår ju att hon är ute på... Vad säger man, vatten? Känsligt vatten? Nej, vad säger man?
Harlis,
ja. Eller ja.
Men hon är 25 år och har hela livet framför sig. Eller ja, hon kan ha. Inte om hon fortsätter hennes livsstil som hon har nu. För då snackar vi inte många år. Vi vill ha tips på hur vi kan gå tillväga. Har funderat på att anmäla henne anonymt till Biggest Loser. Men det verkar vara så pass svårt att komma med där. Så det känns nästintill omöjligt om personen i fråga inte söker hjälp själv. Hjälp oss. Hon är världens roligaste person att hänga med. Hennes vardag begränsas så enormt. Vi är hennes vänner. Vi bryr oss. Och hur fan gör man i dagens samhälle när det är sån tabu att kommentera andras vikt? Med vänlig hälsning. Ja.
Alltså jag tänker att... alltså min första tanke är så här, hur mår hon?
Dåligt.
Ja, det hon måste,
alltså det är klart. Alltså vet du hur många gånger jag har haft så här ja, men du vet, om man är på en resa eller om man har en liksom bakis söndag, när jag bara så här, tänker så här, nu ska jag bara, ja, men ha en så här riktig ätardag där jag bara käkar. Alltså jag kan inte få i mig så mycket mat. Du vet, jag äter, du vet, skulle jag äta en pizza, i och för sig nu är jag kanske liten och jag kanske är ett dåligt exempel, men jag bara, jag tänker så ofta på att de här jättetjocka människorna, vad gör de? Alltså de måste ju äta dygnet runt. De måste gå upp på natten och bara stå och trycka i sig, för att det är ju, alltså det är inte lätt. Nej. Att bli så där enormt tjock som vissa människor är. Och det är ju självfallet att det grundar sig i att de mår dåligt. Så precis som du säger, det är ju där man måste börja.
Ja, så att egentligen så kanske de inte ska bemöta henne, alltså på den punkten, utan så här mer kanske hitta någon slags beröringspunkt i måendet. För det är väl där, om man säger, det är väl där problemet ligger till grunden.
Alltså hon kan ju vara sjuk också. Man kanske ska, om hon är så tjock som de beskriver här, då kanske man ska börja med att ta med henne till liksom steg ett, husläkare. Steg två, testa, ta prover på sköldkörteln. Hon kan ju ha, hon har förmodligen en sköldkörtel som underproducerar. Och då kanske första steget är att hon får börja äta Levaxin. Så att hennes, för att sköldkörteln är ju den som styr hela ämnesomsättningen. Har man en sån som inte hinner med och orkar jobba tillräckligt för att liksom få kroppen att, och omsätta all energi som kommer in, då har man ju inte en chans. Alltså, nej, där har ju både jag och min syrra varit när vi var 20. Alltså jag kommer ihåg min syrra när hon så här, alltså vet du, jag tränar varje dag. Jag äter kokt torsk 3 gånger om dagen. Jag går inte ner i vikt.
Nej, exakt. Ja, och då har jag ju fått lära mig nu, eftersom jag varit på kurs, att det är så här att när vi blir till exempel rädda eller får ångest eller du vet, alltså såna, att tankar påverkar kroppen fysiskt. Och våra, vi vet ju inte om en tanke är en fantasi om det, eller en känsla är på riktigt. Alltså så här, om du är rädd för ormar och tror att det är en orm under bordet, då reagerar ju din kropp vare sig det är en orm eller inte. Förstår du? Och det betyder då således att om du går och bär på mycket ångest och negativitet och tankar, då påverkar det din kropp fysiskt, inklusive din matsmältning och ditt immunförsvar och så här, va? Det är det som är så, det är där vi behöver större förståelse. Vad händer? För du frigör ju, vad heter de här?
Endorfin.
Endorfin när du blir glad, såklart. Och kortison. Och
kortisol.
Så. Kortisol heter det, till exempel. Och det gör ju att det blir ju en det blir ju ett jävligt dåligt utgångsläge. För att om du mår dåligt och är ledsen, så påverkar det din matsmältning och allting. Och sen så att trycka i sig sötma är ju också djupt rotat i våra instinkter. Att hittar du någonting sött så ska du äta det. För att man vet inte när det kommer något sött nästan. Alltså när vi levde ute i naturen och vi hittade något som sött, alltså bär eller någonting, då är ju vi programmerade, åh sött, sött, ät, för att det är bra med energierna, du vet, du lever ute i naturen. Men nu när vi lever i ett samhälle där det är sötma överallt, du står liksom, du vet, du har 7-Eleven och bensinmackar och Ikea och det är bara liksom, det är korvar och bars och du vet, du vet, överallt så är det liksom sötma. Och då blir det ju, i våra instinkter så gör vi rätt när vi äter sötma. Så det är ju det är belöningssystemet som triggar igång. Men i kombination då med att vi har ångest som påverkar matsmältningen, då blir det ju väldigt problematiskt. Så därför tror jag det är viktigt att, jag skulle nog säga till dem att de vill till, men vet du, de ska ju gå till typ svensk provtagning, alltså du vet, som vi gjorde med Fredrik Parkin. Det är ju en sån grej de ska göra. De ska göra det här till en gemensam sak. De ska inte prata så mycket så här, hur mår vi? Vi kollar våra värden. Vi gör en mental resa. Och så tar de med henne på den. De säger så här, du, vi lyssnade på, vi hörde om Kristove, vi har börjat intressera oss om vårt undermedvetna och så här, va? Och så gör de det till någonting spännande. spännande tillsammans där de undviker att prata liksom fetma, tjockis, mat och allt det där, utan liksom hellre prata så här: vill du följa med på den här helgen? Och så åker de på någon sån helg, går en kurs i liksom, löser upp lite ångest, tankar, alltså att de jobbar med det, för det är ju väldigt spännande.
Ja, men jag tycker att de i det här fallet måste börja med att ha en intervention med den här tjejen. Jo, men de måste ändå lägga korten på bordet. De måste, alltså, de måste sätta sig med henne och säga så här: vi älskar dig, vi vill hjälpa dig. Men ditt hälsoläge är på väg att skena. Vi är oroliga för att du ska börja må väldigt dåligt. Nu vill vi hjälpa dig tillsammans att bli en hälsosam person. Inte så här: du måste gå ner 20 pannor.
Nej, och det håller jag väl med om. Men jag tror bara att...
Hon kanske inte ser, du vet, många tjocka människor fattar inte att de är tjocka. De ser inte att de är tjocka.
Nej, och ja, exakt. Och det är ju också för att ditt undermedvetna hela tiden motarbetar ditt medvetna. Alltså du har liksom ett så här, 95% motarbetar dina liksom 5%. Så att du går ju på autopilot. Så att det är ju klart att det finns jättemycket förnekelse och ångest. Där. Jag tänker ju bara att de kunde mjukstarta lite med att så här, göra en inre resa tillsammans. Alltså att de hittar ett sammanhang där det inte blir... Jag vet inte, jag älskar ju dig för att du är så här rak och tydlig. Men jag tänker också att det blir en sån jävla...
Gud, när jag träffar Daniel, jag kan ju nypa honom i... nypa honom i midjan och bara upp, nu har vi nog lagt på oss lite här. Men däremot är jag otroligt duktig på att hylla honom när han går ner i vikt. Han är så duktig nu, han tränar, han äter nyttig mat. Igår var vi och käka, fan vad gott det var på... libanesen på Nybrogatan. Aha. Dit borde du gå med barnen. Alltså, vad heter den? Beirut.
Ja, Beirut Café.
Ja.
Men vadå, ligger det vid Nybrogatan? Jaha, de har nere flyttat. Vid Östermalmstorg där.
Ja, precis.
Men inne i saluhallen.
Ja, och de har ju övervåning och undervåning. Och det är så här, för jag tycker att det kan vara lite klurigt att hitta restauranger där man kan äta både... Att jag får god mat och barnen får god
såklart.
Mat. Ja. Och där är det verkligen så här, du vet, du har bara kycklingspett och köttspett och alla de här fantastiska rörorna. Och samtidigt så åt jag, alltså jag åt, du skulle dö, bara rå grönkål, gud, blandat med granatäpple, kikärtor, ja du håller på, gud. ja.
Gud, alltså,
lite så här grillad, mjuk så här, kyckling på toppen, blomkål. Alltså, allt det var grymt, verkligen. Varför sa jag det för? Jo, för att vi käkade den här nyttiga maten igår. Och jag märker ju på honom också att han blir ju... För han är ju en gottegris. Han älskar ju liksom godis och choklad. Och det ska vara Oreo cookies. Och ju, när vi var i Marbella så var det ju liksom... När vi var i matbutiken och handlade så var det så jag bara... Driver du med mig att du ska köpa de här chokladkakorna? Alltså för mig är det ju så helt overkligt att man som vuxen människa...
Och då skulle jag bara säga så här: tänk då hur vi formar våra barn när de är ledsna och vi bara ta en glass så känns det bättre.
Katastrof.
Men det är katastrof.
Ja, det är katastrof.
Vi programmerar våra barn att liksom att leva utifrån ett belöningssystem. Jag blir lite glad och så tar jag en liten glass och så blir jag lite överviktig och så blir jag lite ledsen för att jag är överviktig och tar jag lite glass till för då blir jag ju glad.
Men det jag ville säga, det var att jag märker ju så otroligt tydligt på min älskade vän Daniel hur glad och energifull och sprallig och bara så här full av liksom glädje han blir när han är i sin trivselvikt. Jag ska inte säga att jag säger inte att man ska vara svinsmal. Jag säger inte att man ska gå på alla de här sjuka idealen eller börja få ätstörningar. Det är verkligen inte det, men att känna sig själv att vara i bättre form gör ju att man får mer energi och då blir man en gladare människa. Exakt. Det är ingen som är lycklig av att gå runt och bära på 20 extra kilo. Inte liksom, kommer du ihåg när jag var höggravid med Ringo? Inte, jag kunde inte knyta skosnöret för att jag var så jobbigt, ja. Tjock.
Ja.
Hemskt. Ja, alltså
men,
hemskt.
Ja, exakt. Men då tänker jag ju att... att man inte ska lägga kanske så mycket fokus på vikt och mat och allting och ska göra det skam. Alltså man får ju tänka på att man är då kanske lite felprogrammerad. Jag tänker ju att det skulle vara spännande att se varför Daniel känner det här behovet kanske någonstans från
men
sitt
Daniel,
under.
Men Daniel, prata om mig. Jag är ju exakt likadan.
I?
Ja, men alltså, så fort jag kommer ner i kilo så är jag ju... överlycklig.
Jag vet.
Så fort jag lägger på mig 5 kilo så går jag ju runt och bara...
Daniel har ju möjligtvis någonting i sitt undermedvetna som han belönar med sötma. Alltså sötma är ju dessutom beroendeframkallande.
Ja.
Så att jag menar, det skulle ju vara intressant att liksom gå på djupet med Daniel om det finns någon känsla kopplat till mat och sånt som han kan lösa upp.
Men vadå? Sötma triggar ju. Man blir ju glad av sötma.
Ja, men, det ligger när jag har PMS. Det är ju våra överlevnadsinstinkter.
Ja, men det måste vara någonting i kroppen också. För jag märker
det
ju själv
att det.
Jag blir ju lycklig av att stoppa något sött i munnen också.
Alla människor blir det, Katrin, för att vi är programmerade att när vi hittar någonting sött i naturen så ska vi fylla på depåerna. Mm. För vi är programmerade i en tidsera innan det fanns bars och godis och gottegrisar och liksom grejer i kylskåp.
Exakt.
Överallt.
Det finns väl en anledning till att alla de här powerbars och barbells och alla de här liksom hälsobarsen är svinsöta, eller att alla energidrycker, de är ju så söta så att det korvar sig i hela munnen. Jag tycker ju att det är fruktansvärt, för att jag har ju medvetet vant mig av, alltså jag vill ju helst inte få i mig, alltså sött i min mun är ju verkligen så här, nu är det fest. Nu är det någonting ovanligt annorlunda som händer, för att nu jävlar ska vi liksom, vi ska dricka gott vin, vi ska äta en god dessert, vi ska dansa, vi ska, det är ju liksom hela konceptet för mig. Men till vardags så mår ju jag bäst av att ha,
jaha. Men nu ringer din farsa här också.
Min farsa?
Ja.
Till vardags så mår ju jag, och jag är helt övertygad om att alla, och det här är ju det jag har förespråkat i alla år, i alla fall de senaste 13, att om man lär sig, och det är inte lätt, men om man lär sig att leva med ett balanserat blodsocker så mår man bäst.
100%.
Och då kan man inte äta, då kan man inte ta en banan i panik. Exakt. När man känner sig lite låg, för då skjuter blodsockret upp i höjden.
Exakt.
Och så mår man bra i en halvtimme och får det där mejlet eller den där pdf-en grym, och sen så ligger man på skrivbordet och är helt...
Och då skulle jag bara säga i tillägg till det att den stora utmaningen i det du säger är att vårt undermedvetna hela tiden motarbetar det medvetna. Så det är ju en kamp som pågår inne i våra hjärnor, så att säga.
Mm.
Och det är det som gör att det är så svårt. Men för att knyta ihop säcken, jag tänker, alltså om de känner att de... är kapabla till att ha en intervention. Och att de är beredda att finnas där för henne liksom genom hela den här processen, så är väl det fantastiskt.
Ja, jag tycker det.
Jag tänker att man kanske kunde ha en jag tänker att det kanske blir lite hårt, eller att det blir lite så här tufft och raka rör, men det kanske är bra, det kanske är det som behövs.
Jag tror det.
Men jag tänker också att de skulle kunna göra ett blodprov eller någonting, så att det blir liksom en naturlig övergång. Att
man svart ser... på vitt.
Ja, det blir lite svart på vitt här kanske. Vad kan vi göra åt det här och varför, och hitta liksom en inramning. Alltså jag tror att de ska söka svaren på varför hon är i obalans, för att det är någonting i hennes alltså undermedvetna.
Du, med de orden får vi avsluta. Jag har så sjukt mycket. Jag ska röntga mig då.
Varför det?
För jag har fått impingement i min axel, en så kallad paddelaxel.
Nej, magnetröntgen är det.
Ja, magnet och någon annan röntgen.
Oh, fan.
Jag har ju skaffat sjukvårdsförsäkring.
Ja, men jag hör
alltså,
väl det.
Alltså snälla, jag bara, hej, jag har lite ont i axeln. Hej, vill du komma på röntgen imorgon? Alltså det är en helt ny värld som
men
öppnat
sig. Men gud vad bra. Ja. Men vad då? Hur har du fått, har jag det också eller?
Nej, det här är något som man betalar dyra pengar för varje månad. Just för att liksom ha den.
Möjligheten. Men gud vad skönt.
Ja, riktigt jävla bra. Sen ska jag rodda ihop. Jag har nämligen ett nytt Porsche-event på gång.
Bra.
Mm, jättekul. Det blir spa den här gången.
Spa?
Spa, Selma Lagerlöf ska. Nej. Jo då, så jävla härligt.
Men gud vad kul. Och vilka blir ni?
Nej, men det är nya. Alltså, vi vill ju gärna liksom byta så att... jag fick precis sms från Jessica Wahlgren att hon gärna vill följa med.
Mys.
Skitkul.
Mm.
Pernilla, du vet Pernilla från Marbella.
Ja, Pernilla kan vi kalla den för. Ja.
Daniel ska med den här gången, även fast han inte har någon körkort. Så
han åker med. Han är
ja, men jag och Mattias kände att så här, det är liksom bara härligt och underbart att ha med den där lilla...
Ja, men det är ju det. Ja. Det är som en... maskot.
Nej, men som ett litet så här, som en liten solstråle.
Ja, som en liten ja, det är det verkligen. Det är någonting väldigt positivt. Ja.
Nej, men och sen Lina följer med. Det är kul.
Väldigt kul.
Mm. Mia.
Ja,
Food Pharmacy-tjejerna.
Ja, och vad gör vi? Maggan fyller år.
Mamma fyller år på söndag.
Men ska vi
vara... Pappa håller ju på att rodda med någon fest för henne
hos
dig.
Ja, och jag håller på att rodda med en kock och det ska vara franskt tema. Men sen tänker jag så här, hur får jag ihop det med Rambos kupp?
Nej, men du får bara fixa så någon kör hem Rambo sen, eller så får du eller jag sticka iväg och bara hämta honom. Eller, alltså.
Ja, det är så vi gör.
Ja, eller
så
får
alla,
vi sätta
vi
honom
ses, vi ska vara hemma hos...
Hos dig på söndag.
Ja, vad kul. Lätt. Mega kul.
Ja, jätte. Mm. Och sen så vill jag sist men inte minst säga att tack vare er alla lyssnare så har jag nu bestämt mig för att låta koden oktober 20 fortsätta. Så om ni vill handla mina fantastiska produkter på cleaneating.se så har ni fortfarande koden oktober 20 som ger er 20%.
Och då kan jag tipsa om ditt knäckebröd kale. Heter
ja,
det. Kale.
Du gillar det.
Ja, jag tycker det är häftigt. Men jag älskar det av flera olika anledningar. Dels för att ja, men jag älskar ju grönkål och jag associerar ju grönkål med världens nyttigaste grönsak på något sätt. Och jag tycker grönkål är så... Alltså jag älskar grönkål. Det är så härligt. Ja. Och det är så...
Det är psykiskt också.
Ja, men det är exakt. Mm. Så när det står liksom att det är kale i ditt grönkål, då bara känner jag så här, då känner jag en enorm...
Tillfredsställelse.
Ja. Och jag tänker också att om du hade lagt till en bild på dina produkter. Alltså hade det varit så här kale och falke som var på bild, då hade det liksom nästan blivit för bra för sant. Men med de orden så tackar vi för oss. Men vi måste också uppmana våra
Men vadå, du såg inte att det var någon som skrev i ditt kommentarsfält att hej, jag och min fru vill gärna vara det paret som ni har terapi med.
Ja, men det har jag missat, men då ska jag kolla det.
Det var länge sedan jag såg det, alltså,
ja, men det borde väl vara i det inlägget som jag skrev om det. Men sen måste vi få in med, alltså det som jag känner med frågorna, det är att vi får in frågor, men alltså det, ibland känns det som att vi repeterar oss. Alltså vi,
vad ska man göra 10 år senare? Ja. Hur mycket problem kan man ha? Alltså det finns ju inte hur mycket...
Nej.
Nu tycker jag att vi har pratat om kyssteknik halva podden. Det var fantastiskt upplyftande och uppfriskande. Det har vi aldrig gjort
förut. Men vad skulle du vilja ha för frågor? Frågeställningar?
Nej men gud... Jag vet inte. Alltså jag är jättenöjd. Jag tycker att det är toppen som det är.
Men jag saknar lite så här udda frågor, tycker jag.
Ja, som förr i tiden.
Ja, men jag tycker
hon som ville ha gangbang.
Alltså, det är så sjukt att du säger det. Tänk att jag tycker det var, alltså det är kanske vår roligaste fråga. För det som var så roligt, så här, det var hela inramningen. Så här, jag är en helt vanlig tvåbarnsmamma. Jag bor i ett radhusområde strax utanför Gävle med liksom två barn och en familjebil. Vi har en liten gullig hund och vi har ett otroligt mysigt liv tillsammans. Det är bara ett litet problem.
Jag blir påsatt av 10 snubbar samtidigt.
Ja, och de får gärna spela basket. Liksom.
Ja. Men du, vi måste sluta nu för att
Ja, så skicka era frågor till bingcat@relationspodden.com.
Hej då!
Hej då!
Och till alla er som lyssnar, glöm inte bort Nextory.
Nej, glöm absolut inte bort Nextory. Nu får man ju lyssna gratis jättelänge, så utnyttja det här erbjudandet.
45 dagar till gamla och nya medlemmar på Nextory, och ni går in på nextory.se/relationspodden. Tack Nextory.
Tack.
Var du än är och vad du än gör, så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonald's. En riktigt het comeback för alla som har längtat.
Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina tre första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar.